Ja, då ska vi inleda det här studiet som vi brukar göra med att be tillsammans. Himmelske far, tack för att du har skapat oss, och vi får säga mig och alla varelser, och skapat allt så skönt och mäktigt. Tack för att vi nu får studera denna din skapelse. Vi får höra om den, hur allt har blivit till. Och så kommer så lätt allt det förnuftiga, det mänskliga, invändningarna, och vill stöta bort det som du har sagt i ditt ord. Och säga att allt har kommit till på ett naturligt sätt och det behövs ingen Gud. Herre, bryt du ner sådana tankar som går emot ditt ord. Hjälp oss att ta emot det, så att det blir till välsignelse. För det är ju bara när vi låter dig tala, berätta för oss, och när din helige ande får uppenbara för oss hur det är, som vi verkligen kan förstå sanningen. Så får vi lämna denna stund i dina goda händer, i Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, det här förra gången så kom vi oss in en bit i skapelseveckan med de tre första dagarna och en allmän inledning. Och vi ska försöka gå vidare, men jag har också tänkt att vi skulle lite stanna upp. Jag lovade ju senast i samtalet att jag skulle säga någonting mer om det här med afton och morgon. Och jag har lite funderat vidare kring det där, och inte vet jag om jag har, om jag nu har några tillfredsställande tankar kring det där. För något riktigt svar vet jag inte om jag kan säga, alltså på det sättet att man skulle säga klart vad den heliga författaren avsåg med afton och morgon då, innan det var en vanliga dygn. Det är ju lite märkligt det här förstås. Men vi ska ta en titt på det här. Vi ska se, nu har ni någon bild ännu? Nej, ni har ingen bild ännu. Och vi ska gå vidare till dag ett, som vi repeterar. Först, Gud sa i begynnelsen var ordet. Lite trångt här nu, men. Och sen frågar vi oss, var var ljuset, eller vad var ljuset innan solen skapades? Och det hade vi då presenterat lite alternativa hypoteser. Att Gud själv skötte ljuset. Det fanns någon sån där obestämt veteplasma ute i rymden. Låter lite fånigt, men det finns nog verkliga vetenskapsmän som har utvecklat det här ganska mycket. Sen finns det sådana tankar att ljuset blev synligt från jorden först på dag 4. Det finns bibeltrogna teologer som säger att ljuset fanns nog, och till och med solen fanns, men att det att solen skapades på fjärde dagen, så det betyder att då först så nådde solljuset jorden. Det fanns, var liksom bortgömt av ett hölje då, men det där tror jag inte riktigt själv på. Och så frågar vi oss, vad betyder dag? Det hebreiska ordet yom. Jo, det räknar alltid med 24 timmars dygn. Det är ett räkneord. Och det här gör att den här day-age-teorin, alltså det här att man tänker sig väldigt långa perioder. Om man tänker sig det riktigt som vi skulle förstå det med vårt vanliga tanke, att det då är 1000 år eller 1 miljon år för varje dag, så är det väldigt svårt att förena det här med det här att det faktiskt nämns dag där. Men då har vi det här med afton och morgon. Det är ju tydligt att det är ljus och mörker som det handlar om. Det blev afton och det blev morgon. Det var dag ett. Vi ska återkomma till det här. Det här ännu lite. Ja, vi sa ju det redan tidigare att det är lite annorlunda det här med första dagen. Det är inte egentligen som första, andra, tredje så där i ordningsföljd, utan det hebreiska uttrycket för första dagen är att det var dag ett. Då lades grunden och sen kommer då andra, tredje och fjärde. Det blir som komparativ efter det, men först så var det en absolut grund, dag ett. Och den dagen så då skapar Gud ljuset och skilde ljuset från mörkret. Och då hör alltså mörkret till det här med afton, eller dag, med tiden mellan afton och morgon. Gud lät alltså mörkret komma tillbaka. Först så var det alltså mörker var över djupet, som det var förrän, alltså i andra versen. Mörker var över djupet. Då skapar Gud ljus och då försvann mörkret. Men så låter han mörkret återvända, fastän det är för en begränsad tid. Och nästa dag inleddes då ljuset återkom. Det här är en tydlig hänvisning till att det är en motsvarande period som vi upplever som dygn. Fastän inte dygnet var reglerat av solen då ännu. Men det antyder, alltså det språkbruket är sådant. Och det här att skapelsedagen avslutar med att mörkret återvände, så det visar på att Gud redan då insatt en sån här ordning att det ska vara perioder. Hela skapelsen är konstruerad på det sättet att det är aktivitet och vila. Mörker, ljus. Den första dagen var alltså unik. Och det här ordet dag ett, det antyder att dagen inte har någon motsvarighet i världshistorien. Det är en helt unik dag. Det står inte så om de andra dagarna. Och då är också, kan man också säga att skapelseveckan är unik. Alltså den veckan, den skiljer sig från alla andra veckor. Och här kommer vi då in på mycket intressanta frågor som vi ska återkomma till när vi nu snart går till den fjärde dagen. Det är sånt också som Gärdeborn i den här boken Intelligent skapelsetro utvecklar en hel del och han erkänner själv att han tror att det går att förena långa perioder med skapelsedagarna. Och det är verkligen underligt. Men det här att skapelseveckan är unik så ser vi också på det sättet att judarna räknar dagarna från kväll till kväll. De börjar alltså då när människan hade kommit in i bilden och människorna börjar räkna soluppgång och solnedgång, så räknar man dagarna så att en dag tog slut när kvällen kom. Började en ny. Och så kom morgon och dagen. Och så slutade den dagen vid följande afton när solen gick ner. Så att det understryker på sätt och vis kan vi säga att skapelseveckan är annorlunda. Även om det omtalas med samma ord. Och det här gör att en del menar att skapelseveckan i själva verket ligger före vår kronologi. Kronologin, det är att man räknar tiden, den börjar först när skapelseveckan är fullbordad. Då när människan har skapats och det här och setts in i. Det är en del funderingar alltså. Det finns inte någonting i Bibeln som talar om det, hur vår tideräkning startar. Men man menar, man stöder sig på det att skapelseveckan är en helt annorlunda tid än de övriga tider. Så att där skulle den normala tiden då börja när människan skapas. Dag två, det har vi talat om tidigare och det ska jag bara bläddra snabbt över. Gud fördelar vattnet genom ett valv och vi frågar oss vad som är himmel. Det kan finnas olika alternativ, den blå himmelskupolen, atmosfären, rymden. Och sen finns det också hypoteser om vattnet ovan valvet, vattenmassor, ånghölje. Och så vidare. Och det är många nog bibeltrogna teologer som räknar att det här ånghöljet är en viktig sak som förklarar det här vad som skiljer det som är där uppe från det som finns då på havet, i havet. Och dag tre, där talar vi om den här superkontinenten Pangea. hur den har spjälkts upp. Och Gärdeborn uttrycker det på det sättet intressant att när dag tre kommer in i bilden, så då gör Gud först bostaden i ordning. Han skapar först ljuset, han ordnar upp så att det blir så att vattnet får sin plats upp till respektive på jorden, och så ordnar han upp landmassorna så att havet blir separerat, och sen sätter han liksom ut en matta och inreder bostaden med möbler, mattor, gardiner och så vidare, och gör allting det här med den här grönskan då som kommer in för att människan ska få en fin boning. Och där talar vi lite mer om växtriket, att det är mycket intressant att det finns då ett antal huvudgrupper utan egentliga mellanformer. Grönska, fröbärande örter och fruktträd. Och det här är då förberett för människan med stor ändamålsenlighet och skönhet. Det där med att det är förberett för människan, det är ett uttryck för en viss tanke om en kosmologisk tanke, alltså hur människans plats är i universum. Det som man förkallar att tala om geocentrisk världsbild, alltså att jorden är i centrum och sen är allt annat runt omkring då i sfärer, i koncentriska eller såna här olika områden. Och människan är i centrum på jorden. Och det där blev ju en väldig revolution på 1500-talet när den kopernikanska modellen kom in, det vill säga att jorden snurrar runt solen. Och bevisen för det här blev överväldigande. Men ändå så finns det i den kristna bilden i Bibeln en alldeles tydlig centrering i människans perspektiv. Det här första kapitlet i första Mosebok innehåller en presentation av bostaden, som sagt. Och så inreds den här bostaden och så får människan först, så kommer det först djurliv och allt möjligt som är väldigt gott. Och sen placeras människan in i det här. Och andra kapitlet sen beskriver allt det här utifrån människans synvinkel. Och det där stämmer ju inte med evolutionismen. Därför att evolutionismen så menar ju att människan är en slutprodukt långt framme i tiden. Att det har funnits allt möjligt annat före. Nu ska vi gå in på dag 4. Och där kommer vi till den där intressanta frågan, hur länge sen? Vi ska läsa först det här verserna 14 till 19, där dag 4 beskrivs. Gud sa: var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten. Likaså stjärnorna. Han satte den på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Jo, här har vi ju nu faktiskt det märkliga som går på rak kollisionskurs mot utvecklingsläran. Att solljuset och himlakropparna skulle ha skapats efter växterna. Annars så brukar man ju säga att det finns liksom en ordning i den här skapelsen. Och det säger en del också just om betydelsen av morgon och afton. Eller det blev afton och det blev morgon. De hebreiska orden för afton, vi återvänder lite dit nu bara så här inom parentes. De hebreiska orden för afton och morgon så liknar ord som har att göra med oordning respektive att någonting får ordning. Så att aftonen skulle vara det att det blir oordning eller man ser inte klart. Det är dunkelt. Man ser inte klart längre. Sen när morgonen kommer så då börjar detaljerna framträder i landskapet. Då börjar man igen se vad som finns runt omkring. Och då blir det ordning. Och då menar man att det här är ett uttryck för att skapelsen sker från oordning till ordning.
och att det är en symbolisk betydelse av det där då. Men just det här att de här alltså de här himlakropparna, där det är intressant också, märkligt, att namnen på de här himlakropparna nämns inte. Solen nämns inte vid namn, något namn, utan bara det större ljuset. Och månen nämns inte vid namn, utan bara det mindre ljuset. Och det har också sin förklaring i att människan var i centrum. Det är först sen när människan skapas som namnen kommer. Och sen får människan i uppgift att ge namn åt alla djur. Och helt säkert också åt himlakropparna. Så att det här är ännu liksom bara till för att tjäna människan. Jo, men hur länge sen kunde det här då tänkas vara? Det är en sån där väldigt intressant fråga. Vi ska ta upp det här lite. Det finns då många kosmologiska teorier. Man kan förklara det här ordet kosmologi med att det är vetenskapen om universum, dess struktur och uppkomst. Det kallar man kosmologi. Sen ska vi inte blanda det här med ett annat ord som liknar, som heter kosmogoni. En kosmogoni är då en enskild berättelse. Det är en framställning av hur någonting har kommit till. En skapelseberättelse. Eller. Det finns en massa kosmogonier i världen som beskriver idéer för hur allt har kommit till. Men vetenskapen om detta så heter kosmologi. De flesta utgår från ett gammalt universum. Alltså att universum är miljarder år gammalt. Och så tänker man att dess universum har expanderat. Det finns många intressanta belägg för det här. Och det ena kan man närmast jämföra med det att när en ambulans kommer farande mot oss på en väg, om vi står stilla, så då har den lite högre toner. Om vi nu tänker oss att vi har, det är den gammaldags ty-ty-ty-ty, så låter det ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty, så sjunker det när det har farit förbi. Och det här beror på en effekt att när ljudet kommer emot så då pressas ljudvågorna samman och då blir det högre. Och när de far bort ifrån oss så då dras det liksom ut och så blir det lägre. Och det här samma sker med ljuset. Om en ljuskälla eller någonting som lyser rör sig bort ifrån oss, så då dras ljusvågorna ut och då blir det mera rött ljus. För rött är långvågigare ljus. Blå ljus är kortvågigare. Och det betyder att när en himlakropp kommer emot oss så då tenderar ljuset att bli mera blått. Det här är inte hela förklaringen till varför stjärnorna har olika färg, ingalunda. Utan det är en allmän tendens att det finns väldigt mycket sån här så kallad röd förskjutning i universum. Där man märker att ljuset har antyder att himlakropparna är på väg bort. Och egentligen är det på samma sätt som om man tänker att man ritar prickar på en ballong som man blåser upp. Så de där prickarna så de far längre och längre från varann ju större ballongen blir. De expanderar och då far ju allting från varann. Det är inte på det sättet att det bara flyttar sig. Utan så att alla punkter far längre och längre från varann. Det här kallas universums expansion. Och det underliga här är att det är inte frågan om att materien i universum flyttar sig till något annat universum. Utan det är så att det som vi kallar universum, allt som man har kommit längre och längre ut och kunnat se mer och mer, allt det här håller på att tänjas ut. Och det är därifrån man har fått tanken att det fanns en liten prick från början som exploderade, eller inte exploderade, men som på något sätt gjorde att det blev en expansion, plötslig expansion, Big Bang. Nu finns det en intressant detalj här som jag inte kan förklara och det är väldigt svårt att greppa med förnuftet. Det går egentligen tillbaka till Einstein. Einstein framställde i början på 1900-talet en relativitetsteori, eller egentligen två. En allmän och en det här speciell. Och den här allmänna relativitetsteorin har blivit som omtalad och det här framställt som det som hör till det mest knepiga av fysikens teorier. Ja, det finns nog andra idag som konkurrerar med den. En av de här delarna i relativitetsteorin säger att tiden påverkas av gravitationen. Och det betyder att på månen så skulle klockan gå lite fortare än på jorden. Därför att det är större gravitation på jorden. Men det är väldigt lite. I våra sammanhang så är det så lite så det märks inte. Men om man tar väldiga stora gravitationsmassor i förhållande till små, så blir det märkbart. Det kan bevisas att det är på det här sättet. Det här ingår i relativitetsteorin som Einstein ställde upp rent teoretiskt. Och på samma sätt så kan man säga att om man börjar röra sig med en väldigt hög hastighet, som börjar närma sig ljusets hastighet, så börjar klockan gå fortare. Hur går det då om man uppnår ljusets hastighet? Ja, då går det fruktansvärt fort. Kombinera det här nu med tanken på hur var det när Gud skapade? Vad fanns det för krafter som vi kallar gravitation? Ingen aning. De som tänker sig Big Bang så räknar med att materien var samlad i en punkt. Det är ofattbart. Och då skulle det ju ha varit en helt annan tidsuppfattning än den vi har idag. Och på den här grunden så har en del, också Gerdeborn, räknar med att man kan mycket väl förena det här jorden i centrum, det ska jag säga lite mer. Man kan mycket väl förena den här tidsuppfattning, alltså det här med korta skapelsedagar med en längre. Jag ska återkomma till det, jag gick lite i förväg i förhållande till mina bilder här. En fråga som också finns där är jorden eller Vintergatan, alltså den galax där vi finns, trots allt i centrum. Är det inte alltså att vi är en liten prick i universum och obetydliga? Det finns många tecken som tyder på det, att vi är väldigt centralt placerade. Och det skulle också säga att Gud har en mening med att ha gjort just människorna på jorden till någonting unikt. Inte att det finns hundratals planetsystem där det finns skapade varelser. Och Gerdeborn säger att det är möjligt att kombinera bibeltrohet med ett vetenskapligt arbetssätt. Alltså det är helt möjligt att fundera på sådana här kosmologier utifrån skapelsedagarna. Och det här ska vi då se lite mera på. Och det var det här som jag redan gick in på. Att tidsdilationen, det är det uttrycket som där man talar om att en klocka går långsammare när gravitationen är större. Och det finns en hypotes för en samsyn mellan det att, eller det finns nog egentligen olika tankar, men det är inte en hypotes som jag ska nämna. En samsyn mellan det att vi talar om skapelsedagar och en väldigt lång tidsperiod. Och den här teorin är gjord av en annan skapelse, eller är framställd, det är inte hans egen teori, men den är framställd av en annan skapelsetroende, Christer Reinhard, som har en webbsida som heter glufox.com, www.glufox.com. Och där har han återgett en artikel av en före detta professor som väl är pensionär och har judisk bakgrund, Gerald Schröder, professor i USA, som har forskat i de gamla skrifterna och som säger att, alltså de judiska, alltså med andra ord gamla testamentet och de motsvarande judiska skrifter som finns från den tiden, och som säger att han godkänner inga bevis som är moderna. Därför att varje modern hypotes eller utsaga är behäftade med svagheten att de är påverkade av den moderna evolutionismen. Han har utgått ifrån att försöka förstå det här utgående från gamla tänkare. Citera dem och framställa vad de har sagt och försöka komma underfund med hur man ska förstå det här. Och här finns nu en spännande idé, men jag säger uttryckligen att det här är en hypotes. Det här är inte frågan om vetande och inte heller någonting som är härligt från Bibeln. Observera det. Han utgår ifrån att förhållandet mellan tiden vid universums begynnelse och dagens tid är 1 biljon, alltså 1 till 1 biljon eller 1 upphöjt till 12. 10 upphöjt till 12. En etta med 12 nollor. Alltså, det är en fruktansvärd siffra som anger avståndet i tid till universums begynnelse. Om vi tar en dag nu här, så skulle det ha varit 1 biljon dagar tillbaka, det som skedde då när skapelsetiden var. Det här är en utgångspunkt som liknar vetenskaplig utgångspunkt. Och det här är hypotesen start. Så delar vi det här talet med 365, alltså en etta åtföljd av 12 nollor, alltså 1 biljon. Då blir det ungefär 16 miljarder år. Det här är ganska nära det tal som vetenskapsmän idag menar att det är tidpunkten för Big Bang. Nu säger han, går han ett steg vidare och säger att om det nu är på det sättet att tiden verkligen har förändrats i olika takt. Alltså att det var en helt annan tidsuppfattning vid skapelsen än den är nu. Så kan man tänka sig att den har avtagit exponentiellt. Det betyder alltså att hastigheten fördubblades för varje dag, skapelsedag. Och det betyder å andra sidan att då halverar vi den här tiden för varje skapelsedag. Det betyder att dag ett skulle ha pågått i 8 miljarder år. 8 och 9 nollor efteråt. Dag 2, hälften av det, 4 miljarder år. Dag 3, 2 miljarder år. Dag 4, 1 miljard år. Dag 5, 0,5 miljard år. Och slutligen dag 6, 0,25 miljard år. Lägger man ihop det här, summerar de där talen, så blir det 15,75 miljarder. Och det är ungefär den tid som uppskattas som ålder för universum. Sen börjar han säga att kollar man då med dagarna, att ljuset, Gud skapar ljuset och det här under 8 miljarder år, eller den perioden räckte så länge, och sen det här med att han delar det här vattnet 4 miljarder år, och sen skapar han landmassorna, och landmassorna försköts från varann 2 miljarder år, och så skapades växterna för 1 miljard år sedan, de stora djuren skapades och fiskarna för 500 miljoner år sedan, så skulle de större djuren ha skapats för 0,25 miljard år sedan, alltså 250 miljoner år sedan. Och så säger han att det är förbluffande hur nära det här är den geologiska tidsskalan. Inte stämmer det. Därför att många detaljer skulle man kunna peka på som är problematiska. För skulle det stämma så skulle alla säga då bara, aha, där har vi det. Men den här hypotesen har framförts som en sån där fascinerande tanke. Att säga det här, att det här är åldern för universum. Frågan är nu då. Men då Bibeln säger att det här var första dagen, andra dagen och så vidare. Då blir det ju i alla fall de här perioderna som Petrus talar om. Att en dag är för Gud som 1000 år. Och som vi inte godkände när jag gick igenom förra gången. Nej, det skulle inte vara det, utan den här modellen utgår ifrån att den tid som har serverats för det här är den som har fungerat ute i universum. Men från jordens sätt och det perspektiv som människan placerades in i, så var det de här dagarna. Alltså det är precis som Bibeln säger där, det var första dagen och andra dagen och tredje dagen. Den modellen är alltså en syntes mellan de här långa tidsperioderna och såna här och den här godkännandet, alltså att Gud har använt en dag för det, en annan dag för det, en tredje dag för det och så vidare. Vi kan fundera vidare på det här i vårt samtal. Jag vill inte göra det här till någon huvudsak, men jag tar upp det för att visa på att det finns intressanta funderingar, och de tankar som finns bland skapelsetroende idag varierar väldigt mycket. Det finns alltså skapelsetroende som säger att det var vanliga dagar, och det finns sådana som säger att sådana här modeller kan man tänka sig att ha. Det viktiga är att vi inte börjar med en allegorisering och säga att jo, men det ser vi ju tydligt att det här är långa perioder. Bara så där. För då sätter vi in utom bibliska argument för att tolka Bibeln. Och det ska vi akta oss för. Gud vet bättre. Men han vet också bättre hur tiden fungerar. Det var det här med de här spekulationerna. Så ska vi gå till dag 5. Och läsa där från vers 20. Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag. Likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Och Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna ska föröka sig på jorden. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen. Den här artbeskrivningen som vi har här, så den avviker från evolutionsläran. Alldeles klart. Här står för det första att, det här, att Gud skapar alla de levande varelser som rör sig i vattnet. Och det här var inte bara fiskar, utan det är också simmande däggdjur och ödlor som är av ett annat slag än fiskarna. Så det är inte frågan om alltså att vissa typer av djur som är enligt biologin, modern biologi, är släkt med varandra. De kom till då samtidigt. Utan det här begrepp, det här som beskrivs i Bibeln, så det innefattar olika huvudtyper av skapelse. De här däggdjuren och ödlorna så borde ju rimligtvis ha förknippats med det som skapades sen senare, på sjätte dagen. För att det är högre stående, eller enligt den evolutionistiska synen, så har de alltså egenskaper som kännetecknar djur som har kommit till senare i utvecklingskedjan. Men Gud skapar dem här. Och sen alla bevingade fåglar efter deras slag. Och vad är det? Alla bevingade fåglar. Det här ska vi komma ihåg, att artbegreppet som vi har, och det här med familjer och släkten och så vidare, det som Linné gjorde, alltså den här strukturen i växtvärlden, och sen också det som då har följt i djurvärlden. Linné jobbar ju med växterna, alltså det här olika klassificeringen av allt levande. Det är ju inte det som Bibeln använder. Så att när det till exempel sägs senare i Moseböckerna att man inte ska äta kött från djur som idisslar, och att haren idisslar, så kommer moderna biologer och säger att här har vi ett tydligt fel, för att haren idisslar inte. Men enligt Bibeln så skulle den göra det. Jo, men man har faktiskt upptäckt det, att den har en sådan funktion i sin mage som påminner om idissling. Så att det är inte fel när man betraktar det så där utifrån. Men om man ser det på utifrån definitionerna på de här fenomenen som moderna biologer har, så stämmer det inte. Men Bibeln tar det utifrån hur man uppfattar det. Och då uppfattar man de här bevingade fåglarna, alltså sånt som flyger, som en sak. Flygande däggdjur och ödlor. Och vi vet ju, det finns ju fossilfynd av reptiler som hade vingar, som kunde flyga. Det finns ju beskrivningar och animationer, filmer som har gjorts också med det här, där man tycker nästan det är verkliga, de där ödlorna, skräcködlor som kommer flygande. Fladdermus. Ja, fladdermusen hör hit. Flygande däggdjur eller flygekorren. Alltså allt sånt som då rör sig i luften. Och det är tydligen då skapat här på dag fem. Så står det efter deras slag. Det hebreiska ordet är min. Och det är inte alls det som vi kallar för art. Det här efter deras slag, det står bättre i folkbibeln än i 1917. För i 1917 så sägs det efter deras arter. Och när man läser det så, efter deras arter, så kan man förledas att tro att det är den benämning, den grupp av levande varelser som biologerna kallar för art. Och den definitionen gäller i stort sett sådana levande varelser som kan para sig med varandra. De tillhör en art. Fastän det finns vissa sådana där gränsfall. Men det här är inte det, utan här är det frågan om mycket större grupper än så. Vi kan notera det här att för växterna, under i det föregående avsnittet så står det tre gånger upprepat det här efter deras slag. Eller efter sina slag. Fruktträd som efter sina slag ska växa upp. Och jorden frambringade grönska fruktbärande ört efter sina slag. Och träd som efter sina slag bär frukt. Tre gånger. Men i frågan om djuren så är det 7 gånger som det sägs att det är efter deras slag. Och det kommer ju några sen i nästa avsnitt på 6:e dagen också. Det är flera typer av grupper. Och där ska vi alltså konstatera att ett slag då, som en grundtyp kallar gärdebonden. Och det är ett väldigt bra beskrivande ord. Det kan innehålla tusentals arter efter den nutida taxonomin, så kallas den här vetenskapen som försöker katalogisera de här olika släkten och familjer och arter. Och där brukar man ju ta som exempel att ett sånt slag kan vara grundtypen för hunddjur. Där det då finns vargar, prärievargar, hyenor, många slag av hundar där. En del är små som man kan hålla dem i handen och en del är stora, gläfsande djur. Det kommer från samma grundtyp. Och där är det ju faktiskt så att en art kan ju vara väldigt olika stor också, som vi vet med hundarna, som kan para sig med varandra fastän det är väldigt olika. Sen ska vi bara lite säga någonting om variation och urval, för det här är ett begrepp som finns mycket inom evolutionismen. Det är ju ett grundbegrepp det här, att det finns variation. Det finns inom alla grundtyper och utan att det skulle finnas variation så skulle vi inte kunna förklara vad vi ser. Därför att det finns så många olika arter och raser som liknar varandra men som alldeles tydligt är släkt. Det här brukar man ibland kalla för mikroevolution. Och det är kanske inte ett bra begrepp, mikro, alltså det som evolution i det lilla, en utveckling i det lilla. Men man kan ju använda det bara man säger klart och tydligt vad det är. Man brukar ofta då använda ordet makroevolution för att framställa det att en art eller ett slag utvecklas till ett annat slag. Här har vi då människoraserna som exempel. Det är ju alldeles klart att det finns en variation bland människorna och som jag också sa med hunddjuren. Det andra begreppet som vi ska då ta upp här som en anknytning till de här skapade djuren, det är det naturliga urvalet. Och det är ju det som Darwin utvecklar speciellt då. Och det som är intressant är att mutationer, som betyder att arvsanlagen förändras, kan vara skadliga. Och det betyder att när det uppstår en avkomma som har sämre egenskaper på grund av att några arvsanlag blir förstörda eller förvrängda, så då kommer den att ha sämre livsbetingelser än den fadern eller modern till den här. Det är en skadlig mutation. Och nu säger den teorin om det naturliga urvalet att sådana skadliga mutationer, de kommer att försvinna med det naturliga urvalet, därför att det är de bästa som överlever. Det var ju en princip som Darwin hade. Det som är ett problem för darwinisterna eller evolutionisterna är ju att man måste räkna med att det måste ha funnits mutationer för att det ska ha blivit bättre. Problemet är att mutationerna leder inte till någonting bättre, utan det leder till sämre. Det är ungefär som om vi skulle säga att när jag ska gå härifrån dit, så kan jag göra det genom att ta ett steg framåt och två steg bakåt. Ett steg framåt, två steg bakåt. Bara jag håller på tillräckligt länge så kommer jag nog dit. Det är ju ganska löjligt. Men det är så som man resonerar inom evolutionsläran. Bara man håller på tillräckligt länge så kommer det att finnas sådana mutationer som gör att man kommer framåt. Det är inte nyskapande, alltså det naturliga urvalet är inte nyskapande. Det är viktigt också. Så lämnade vi den här naturvetenskapliga parentesen och så går vi vidare till dag 6. Från vers 24. Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag. Boskapsdjuren efter deras slag. Och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Det kan vi stanna upp lite inför. Här har vi ett avsnitt som många menar att egentligen borde ha hört till femte dagen. För att där skapar ju Gud djur och sen så skapar han dessutom människan på sjätte dagen. Så skulle det inte ha varit lämpligare att det här skulle ha hört ihop med den femte dagen. Och det enda problemet här är egentligen att det står i vers 23, det var den femte dagen. Och för varje skapelsedag så avgränsas de här dagarna med. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen. Så att det står här tydligt och klart att det här hörde till den sjätte dagen. Men annars så är det ju förstås en riktig kommentar. Det finns tre huvudgrupper av djur här. Vi ska notera att för det första så skapades en del djur under femte dagen. Nämligen vatten- och luftdjur. Och så skapades landdjur dag sex. Och de här landdjuren, så det är av tre slag. Boskapsdjur, kräldjur och vilda djur. Vi har igen någon slags taxonomi här i skapelsen som är väldigt åskådlig. För det första har vi vattendjur, luftdjur och landdjur. De här två första grupperna skapades dag fem och så skapades landdjuren dag sex. Sen när vi kommer till landdjuren, då har vi tre typer. Boskapsdjur, kräldjur och vilda djur. Boskapsdjuren, de har skapats som boskapsdjur. Det är alltså inte frågan om det att en del djur har tagits till fånga av människorna, har spärrats in och så har de börjat tjäna åt människorna. Till exempel genom att ge sin mjölk åt människorna. Utan de gjordes till boskapsdjur av Gud. Och det är också en sak som är viktig att notera när det debatteras hur vi får hantera djur. Om vi får ha djurfarm för att producera pälsar och så vidare. Det står ingenting om det i Bibeln, men man debatterar ju det mycket. Och en stor del av argumentationen går ut på att djuren och människorna är i stort sett artlika. Att vi är djur allihop. Vi har ingen rätt etiskt sätt att utnyttja djuren som är försvarslösa och som vi har makt över. Utan vi ska behandla dem på samma nivå som oss. Det här är en annan syn än den bibliska. Och det kommer vi till här snart. Det är svårt att avgöra gränsen mellan kräldjur och vilda djur. Det är ju så att kräldjur eller sådant som rör sig på marken på något sätt. Det är ju mest typiskt är naturligtvis ormar, ödlor, krokodiler, då blir ett mellanting, de rörde sig väl i vattnet, de stora havsdjuren, även om de också kan kräla på jorden. Och så finns det en hel del djur som är amfibier som är däremellan. Men det här har vi inga svar på. Så har vi kommer vi till människan. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss, lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det skedde så. Och Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Här har vi väldigt många intressanta saker. Först och främst, Gud skapade människan en enda art. Det var inte efter deras slag i det här fallet. Det står många gånger uppräknat att Gud gjorde djuren efter deras slag. Men så sägs det inte när Gud skapar människan. Det står inte att Gud gjorde människor efter deras slag. Det var en enda art. Alla människor har samma värde. Skapades på samma sätt med vissa egenskaper. Med lika värde inbördes. Artskild från djuren. Det är inte frågan om att människan bara liksom sen har råkat bli bättre än djuren. Människan skapas till sist. När människan skapas är allting ordnat för att placera in människan i den här bostaden. Människan skapas genom en särskild åtgärd. Inte bara så att det står plötsligt att Gud sa, så som det står i vers 24, Gud sa att jorden ska frambringa levande varelser. Det står inte på samma sätt, Gud sa det ska bli en människa. Utan Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. Och de ska råda över fiskarna och så vidare. Det här var alltså någonting alldeles särskilt. Och det har man ju funderat mycket vad det kan ha varit. Men många förklarar det här på det sättet att hela treenigheten är engagerad här. Det kan väl lika väl vara så att det här oss här handlar om det här majestatis plural, vad heter det nu igen? Plural de tantum, nej inte det. Det här plurala majestätiska formen som vi talade om förra gången, att kungen säger vi har och så vidare. Alltså det är majestätiskt det här att Gud när han talar. Men likväl är det en övervägd handling på ett helt annat sätt än när han skapade allt det andra. Och så fick människan då uppdrag att råda över fiskarna, fåglarna, boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur. Han nämner inte vilddjuren separat här. Och har det någon betydelse vet jag inte, för det att vilddjuren hotar människorna på ett annat sätt. Men det är kanske då en ofullständighet som inte behöver ha någon betydelse heller. Men människan har blivit satt att råda över den övriga skapelsen. Sen så ska vi också notera ordet bara, alltså skapade. Det återkommer här. Gud skapade människan till sin avbild, vers 27. Och samma sak gällde också när han skapade de stora havsdjuren, vers 21. Det är vid de här tillfällena som Gud skapar. Då skapar han ur intet. Han inte bara ordnar, utan han skapar. Ja, det heter ju sen i andra kapitlet, det var stoft från jorden. Men verbet är i alla fall skapa. Det här är inte bara att göra eller ordna. Och så är människan skapad till Guds avbild. Och det här får vi nog återkomma till en del. Det är en oerhört viktig sak. Och det är inte så lätt heller att klargöra vad den här avbilden egentligen betyder. Vi får av Nya Testamentet väldigt mycket hjälp. När vi får veta det att människan ska återfå den Guds gemenskap som hon hade från början. Det handlar om en relation till Gud. Det är inte i första hand frågan om att när Gud har skapat människor med 10 fingrar, händer med 10 fingrar och fötter med sammanlagt 10 tår och mun och näsa och så här, så är det här en avbild av Gud. Det är inte det som det handlar om. Betydligt mer än så. Och så skapar Gud den till man och kvinna. Någonting som är fullständigt klart från skapelsen. Det är att tala om ett tredje kön. Eller att det finns någonting mittemellan. Så det är inte förenligt med skapelse. Teologi enligt Bibeln. Människan är skapad till man och kvinna. Och tillsammans blir dessa man och kvinna, Guds avbild. Det är en samverkan i uppdraget. Det är inte så att Gud skapar mannen till sin avbild och kvinnan blev inte Guds avbild. Så att mannen på det sättet skulle vara man, Gud på det sättet skulle vara manlig. Men det är inte heller så att man ska då säga det att Gud är liksom könlös på det sättet att man ska säga att han är också lika gärna kvinna. Att man vill då protestera mot det här genom att säga att Gud är en kvinna. Även om Gud framträder med kvinnliga egenskaper, sånt som man brukar förknippa med kvinnor. Utan Gud kallas han, alldeles tydligt maskulint, och fader och son. Och det är ju begrepp som då alldeles klart förknippas med man. Men det är inte det som kännetecknar människan som Guds avbild. Utan när det talas om att mannen och kvinnan, Gud skapar mannen och kvinnan till sin avbild, så är det som tillsammans, i samverkan med varandra, det som Gud har avsett med dem. Och så slutligen den goda skapelsen. Och det är andra kapitlets, ja, eller det börjar ju med slutet av det här som vi läste. Gud såg på allt som han hade gjort och se det var mycket gott. Det här är en viktig, oerhört viktig punkt. För evolutionsläran säger att från början var det kaos, det var strid, det var mycket död och ondska, kamp för tillvaron. Så hade det så småningom blivit bättre och bättre. Precis tvärtom. Gud såg på allt. Varenda detalj i skapelsen var mycket god. Mycket viktigt att notera det här. Det är en stark sak. Och det här att Gud såg att det var gott, det upprepas om och om igen. Och till slut så såg han på allt. Och det var mycket gott. Så det fastställs med skärpa. Det betyder, det fanns ingen död i skapelsen. Döden har kommit senare och vi vet när. Det kommer vi till i tredje kapitlet. Det finns en avgörande skillnad från evolutionsläran. Också i det att människan skulle leva av växtriket. Det här ska vi återkomma till. Men ganska kort så kan man säga att Bibeln definierar livet på ett annat sätt än vi kanske gör. Det finns ju såna här extrema naturmänniskor som inte kan, man brukar säga, han kan inte göra en fluga för när. Såna som inte kan ta livet av en fluga. Eller överhuvudtaget inget som lever. Inom hinduismen så är man också rädd för att trampa på någonting överhuvudtaget som finns på marken. Men i Bibeln så förknippar man livet med blod. Och det här betyder att växterna anses inte levande varelser, som levande varelser, till exempel. En hel massa i djurriket räknas inte som levande varelser i den meningen som Bibeln kallar det som är liv. Under den femte dagen så sa Gud, vattnet ska vimla av levande varelser. Då kommer levande varelser in i bilden. Och då nämns då en del såna här levande varelser uttryckligen. Men vi vet inte sen hur det är med olika mikrober och olika små organismer, encelliga organismer och flercelliga och lite mer avancerade och sånt som inte, fast de har liv i princip. Men enligt Bibeln så är det inte levande. Och därför så definierar Gud födan, både människor och djur, så att de skulle leva av växtriket. Man skulle inte släcka liv. Den skapelse som Gud gjorde som var god byggde inte på kampen för tillvaron där man röva, där man åt varandra. Utan de som levde skulle äta, ha näring från det som var icke-levande. Alltså växtriket. Så det här är en grundprincip. Och som sen förändrades efter syndafloden. Då fanns det inte längre potential för att människan skulle klara sig på det här sättet. Och då blev det helt annorlunda. Det här finns några ställen som man kan, vi ska återkomma till det där, för vi hinner inte mera idag. Och det kan vi också, den slutsatsen kan vi dra av det här, att det fanns inte rovdjur före syndafloden. Eftersom djuren också fick anvisade att de skulle leva av växtriket. Det finns kanske sådana som säger att jo, men man ser ju på tänderna att vissa har rovdjurständer och så vidare. Ja, men det finns andra argument där också, för att till exempel vissa dinosaurier har man sagt att har varit typiska rovdjur. Men i själva verket så har det sen visat sig att de åt bara växter. Fastän de hade sådana där väldiga huggtänder. Och sen produkter från boskapsdjuren, det var tillgängliga. Alltså det var, boskapsdjuren hade skapats för att människan skulle få använda dem. Så redan från början så kunde man säkert livnära sig på mjölk och andra produkter från boskap. Ja, då har vi kommit till slut på första kapitlet och vi får avsluta. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.